Ja, vi ska nu gå in på det andra föredraget som bär rubriken Hur ska Bibeln översättas? Och jag tänkte att jag nu skulle ge mig in på en kanske omöjlig uppgift. Jag tänkte försöka ta er till översättarens verkstad, men jag har så litet bord framför mig att jag kan inte duka upp det material som man ofta har framför sig när man försöker översätta. Men jag tänkte gå till några exempel och ska ta alla exempel ur profeten Amos bok. Så om ni har Bibel med er så kunde ni slå upp Amos, profeten Amos bok. Innan vi går in på konkreta exempel som jag tror kan belysa det jag säger, så att det inte bara blir allmänna ord och principer, så ska jag i alla fall säga någonting om själva principerna eller grunden. Hur ska Bibeln översättas? Och då följer ju nästan av sig självt att Bibeln ska översättas rätt. Och att översätta Bibeln rätt i vår tid kan också uttryckas med att den ska översättas så att det Guds ord blir bevarat rent och klart. De där båda orden, rent och klart, det är bra ord för vad det är fråga om. Rent, det betyder alltså man ska inte göra det orent, man ska inte förvanska det så att översättningen förmedlar andra saker, ett annat innehåll än det som finns. Och det är en mycket svår och en mycket grannlaga uppgift givetvis att översätta rent. Och man ska väl ha klart för sig att ingen översättning har hittills och kommer heller aldrig att kunna bli fullkomlig. Över alla översättningar står alltid det vi kallar för grundtexten. Den måste få stå som domare, prövosten för varje översättning. Och man kan konstatera att till och med den bibel som användes på Jesu tid i mycket stor utsträckning, och jag menar då den översättning av gamla testamentet till grekiska som vi kallar för Septuaginta, den innehöll många felöversättningar. Men nu är ju Bibeln sådan att också översättningar som innehåller många felöversättningar förmedlar ändå Bibelns sanningar, därför att de själva grundsanningarna, själva huvudlärorna, är så ofta och så tydligt framställda att är de förvanskade också så att de inte kommer fram, ja då är det egentligen inte fråga om en översättning. Då gör det inte skäl för namnet översättning, då är det en ren förvanskning. Jag ska nu längre fram visa på exempel hur svårt det kan vara att översätta så där alldeles oomtvistat och exakt. Och jag ska jämföra med lite olika översättningar. Vi ska nu i vår tid, ja i varje tid, inte bara översätta rent utan också, sa jag, klart. Att översätta klart, det är att man förmedlar innehållet troget också till sin egen tids språk. Vi måste alltså nu översätta till vår tids språk. Det här menar kanske inte alla är så nödvändigt. Att vi behöver Bibeln i varje tid på det egna språket klart och tydligt. I vår tid på tydlig nu svenska, vår tids språk. Men det borde vi förstå. Om vi läser Guds ord så heter det där att signalen ska inte bara vara ren utan också klar och tydlig. Det ska förmedlas på det egna språket. Redan vid pingstundret kommer detta fram när talet om Guds väldiga gärningar inte förs fram för människorna så de inte kan höra vad är det för någonting. Utan genom Guds obegripliga under så förkunnas det på det egna språket så att han som är från Elam hör det klart och tydligt på elamitiska. Han som är från Arabien hör evangelium klart och tydligt på arabiska. Och vi får också en fingervisning om den här saken när vi ser på Bibeln själv. Nya testamentet är inte författad av evangelister och apostlar på ett högtidligt grekiskt språk. Eller en grekisk dialekt som bara vissa välutbildade människor kunde förstå. Utan den grekiska som är i Nya testamentet, det är vardagsgrekiskan. Det kallas för koiné. Alltså inte det högtidliga litterära språket, utan det språk som man talar och som de flesta använder, de breda massorna. Och den principen tog också Luther vara på när han på ett revolutionerande sätt presenterar Bibeln för tyskarna. Dittills kunde de flesta inte läsa Bibeln. Man fick lita till vad prelaterna sa. Och påven hade sagt att Vulgata är den sanna, enda sanna översättningen. Det är för det första ett fel. Ingen kan hoppa fram och säga att den översättningen eller den översättningen eller den översättning som vi nu arbetar med är den enda rätta och sanna översättningen. Det har jag redan sagt att grundtexten står över varje översättning. Och en översättning blir aldrig identisk med det material som är bestämmande och normerande och som man ska föra vidare. Luther, när han översatte till tyska, han gick och talade med människorna. På gatan, ja till och med på krogarna, så gick han och hörde efter. Hur säger ni? Vilka ord brukar ni? Hur uppfattar ni det här? Ja, själva verket fick ju Luther mer eller mindre skapa ett tyst språk. Det fanns inte på hans tid ett helt allmänt och enhetligt tyst språk. Och vi ska också se snart när Luther översätter hur han försöker på enkel och smidig, lättbegriplig tyska överbringa vad han menar står i texten. Luther översätter inte så mycket, vad ska vi säga, ord för ord. Så att uppradandet av orden blir en bakvänd satsbyggnad eller så. Utan han tar fasta på hur hela satsen ska låta på god, naturlig, bra tyska. Och därmed kan man inte alltid bara rada upp orden och uttrycken från grundtexten efter varann som de där förekommer. Ja, det här vet ju alla väl som håller på med översättning. Också de som översätter kanske en talare direkt. Om det så är en talare i FN som står där och talar ett svårt språk och sen finns det en tolk bredvid, så vet tolket att han måste vända lite grann på satsen för att på ett klart och tydligt sätt säga så troget som möjligt vad talaren säger. Vi ska alltså översätta rent och klart, rent utan förvanskningar, trogna det som verkligen sägs och ingenting annat. Och klart, det vill säga på tydlig nusvenska, på vår tids språk. När man har den här uppgiften klar för sig så bävar man nog. Man bör ha stor respekt för uppgiften, ty den är på många sätt svår. Det finns nu ett moment till här som man nog bör nämna, men som kanske är svårt att förklara. Det är på det viset att när jag säger grundtexten, så finns ju inte de ursprungliga första uppteckningarna av någon enda text kvar. Utan de utgångspunkter vi har är avskrifter av avskrifter av avskrifter av avskrifter av avskrifter. Och det finns då en hel rad olika avskrifter som man måste titta på, och de har också sinsemellan ibland vissa olikheter. Nu har vi dessbättre så många avskrifter och från olika tider att när man lägger alla bredvid varann så kan man i regel, där det har skrivits lite olika, kunna fastställa på grund av mängden hur egentligen det första originalet såg ut. När vi inte vet det riktigt säkert, då tvingas vi att i en fotnot längst ned på sidan säga att här så står det i de flesta handskrifterna så, men i många andra står det på ett annat sätt. Och då är man ärlig och uppriktig emot hur det förhåller sig. Nu visar det sig att Gud har så bevarat sitt ord att de punkter där vi inte är helt säkra rör sig alltid om små detaljer som inte på någon punkt påverkar någon biblisk sanning, alltså någon biblisk läroartikel, utan det gäller mera hur det är formulerat, några detaljer, och exakt hur en viss text har sett ut. När det gäller evangelierna till exempel, så är ju likheterna mellan de tre första evangelierna så stora att när munkar och andra skrev av, så hade de ibland i tankarna parallelltexten och kom då, när de skrev av Matteus, att ta med lite grann av det som också står i Lukas eller i Markus och tvärtom. Och på så vis så har det blivit vissa skillnader. Och det är det som också förklarar att ni kan finna i vissa biblar att det kanske saknas en vers. Det kan stå vers 38 och sen står det vers 40. Och så finns det en förklaring angående vers 39. Se ordförklaringarna längst bak. Då har det visat sig att när man satte dit verssiffrorna, det gjorde man ju mycket sent, så utgick man ifrån mycket sena avskrifter som ibland då hade med såna här tillägg som hade gjorts av bara farten från ett annat evangelium. Och så hade man fått med i Matteus eller Lukas ibland lite för mycket. Det var visserligen Guds ord, för det står på andra ställen, men det ska från början inte stå just där. Och det är därför som en sån sak saknas. De som predikade i kyrkorna nu i söndags till exempel kanske märkte att den 11:e versen finns inte med i moderna översättningar. I Matteus 18:1-10 så kommer efter vers 10 vers 12. Och det beror just på att inte att det är frågan om en bibelkritik som vill ta bort någonting från Guds ord, utan att just den 11:e versen inte finns med i den rätta grundtexten, utan har kommit med från ett annat evangelium i en del sena avskrifter som man tidigare utgick ifrån. Det här vet inte alltid människor och blir då omgående ganska förskräckta och tänker, här har man nu tagit bort en del av Guds ord. Men i själva verket är det så att man tidigare hade tagit med från ett annat ställe lite för mycket. Och Bibeln säger att vi ska inte lägga till lika lite som vi ska dra ifrån. Vi måste alltså med stor grundlighet och respekt studera alla dessa handskrifter för att säkert se vad som är grundtexten. Det är den vi ska rätta oss efter och det är den vi ska översätta. Nu kommer här ytterligare en liten svårighet, och det är det att vi har tidiga översättningar till andra språk i Medelhavsområdet av grundtexten. Och dessa översättningar har vi tillgång till på ett sådant sätt att översättningarna är i flera fall äldre än de äldsta hebreiska handskrifterna till exempel. Vi har alltså översättningar till syriska, översättningar till latin, handskrifter av översättningar till grekiska som är äldre än de äldsta hebreiska avskrifterna. Och då förstår ju alla att det är av stort intresse att se vad som står i dessa översättningar. Och då skvallrar de lite grann om hur den grundtext såg ut som man översatte. Alltså måste man också titta på de här översättningarna. Och jag ska ikväll här ge ett par exempel på hur den tidiga översättningen till grekiskan har en ganska annorlunda text än vad den hebreiska texten har, som är vår grundtext och ligger till grund för vår översättning. Jag ska visa er på två exempel ur just Amos bok. Ja, allt det här säger jag nu för att vi ska förstå att det är en stor och viktig uppgift att översätta Bibeln, och det måste göras med stor omsorg och noggrannhet. Nu ska jag försöka visa, om det nu går, jag är inte helt säker på att det är möjligt så här, men jag ska försöka visa vilka överväganden som man ställer sig inför när man ska översätta. Om vi börjar med att se på Amos första kapitel, så står det där, om jag nu tar här 1917 års översättning, så står det där i den tredje versen, så säger Herren: eftersom Damaskus har trefalt förbrutit sig, ja fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut. Det här sista, skall jag icke rygga mitt beslut. Vad står det där egentligen? Vad har översättaren att tänka på? Ja, om jag tar det riktigt ordagrant, så står det där: icke jag skall vända det. Och då måste han fråga, vad betyder det? Icke jag skall vända det, står det ordagrant. Det står alltså inte beslut, utan det är då en utfyllnad som översättaren gör för att tänka att det blir ganska obegripligt om man inte säger något ord där. Och så fyller man ut med någonting för att få fram meningen. Men då är det ju viktigt att det är meningen man får fram också. Icke jag skall vända det. Betyder det: jag ska inte avvända det. Jag ska inte låta det vända tillbaka. Jag ska inte skicka det i retur. Är det det som det innebär? Ja, vi kan titta hur olika översättningar har löst det. Om vi tar den bibelutgåva som har getts ut på Bibeltrogna vänners initiativ, så är det 1903 års översättning av Gamla testamentet och 1883 års av Nya. Jag kallar den fortsättningen nu bara med en förkortning, jag säger BVs utgåva. Ja, där står det då likadant som i 1917: skall jag icke rygga mitt beslut. Och rygga är kanske inte nusvenska. Det skulle kanske bli ungefär återkalla då på nusvenska. Ska jag inte återkalla mitt beslut? Där har man alltså lagt till mitt beslut, fast i grundtexten står bara det. I Karl den XII:s översättning, jag tar nu gamla översättningar för att ni ska se problemet som finns här också då, när man inte alls som i nutid kommer in med bibelkritik, och på grund av att man inte tror att det är Guds ord ibland vinklar om det på ett alldeles förskräckligt sätt. Karl den XII:s översättning, som i stort sett är en försvenskning av Luthers översättning, där står det: skall jag icke skona dem. Och då har man här följt bara Luther. Han översatte det så. Alltså ordagrant så står det: skall jag icke vända det. Och det uppfattade Luther som att då får man översätta: ska jag inte skona den. Han såg nämligen av sammanhanget att det handlade om någon straffdom, att Gud för folkets synders skull skulle låta någonting komma över folket, och han skulle inte stoppa det eller ändra det. Och då lät han översättningen bli: ska jag inte skona den. Men vi ser att det är inte så där ordagrant. Det är tanken kommer med, men det är mycket fritt när det gäller orden. Skulle man på nu svenska försöka att få det ganska ordagrant, så blir det ungefär: ska jag inte hålla det tillbaka? Då får man ordet tillbaka med lite grann av det som ligger i verbet vända. Jag ska alltså inte stoppa det, hålla det tillbaka, utan nu ska jag låta det komma. Och enligt min mening ska man inte peta in ord som mitt beslut, eller som bibelkommissionen säger, jag vill inte dröja med domen, utan man ska låta det stå det. Ty det är poängen här i Amos, att man från början inte riktigt får veta vad det är, utan det kommer gradvis, klarläggs det, så att Amos förkunnar att det ska komma, det ska komma. Han går från folk till folk runt Israel, och så till slut kommer han till Israel själv, och så visar han hur fiendehärarna ska få komma in och vara Herrens vredesverktyg mot folket på grund av deras synder. Nu kan vi slå upp andra kapitlets sjunde vers för att visa på ett annat problem. Där står det i 1917: ty de längta efter att se stoft på de armas huvuden. Här är ett också svårt ställe att översätta. Först står det ett verb som betyder antingen de trampar på, eller det trånar, det längtar efter. Det är ett verb som är det här när man riktigt skyndar sig efter någonting och riktigt flåsar. Man jagar efter riktigt flåsande. Men nu är det så i hebreiskan att samma bokstäver ibland kan användas för helt olika verb. Och nu finns det två verb. Det ena betyder just flåsa efter, längta efter. Och det andra, som ser likadant ut, betyder trampa på. Och då frågar man här, vilket av dem är det? Ja, då måste man se lite på sammanhanget. Och då står det ganska ordagrant sen efter verbet: på jordens stoft, på det svagas huvuden. Och då blir det alltså antingen det längtar efter jordens stoft på det svagas huvuden, eller det trampar på jordens stoft på det svagas huvuden. Nu står en preposition efter verbet som tyder på att det förmodligen är verbet trampa. För prepositionen efteråt är inte efter, längta efter, utan på, ovanpå. Men vi ser att går vi till BV:s utgåva, liksom 1917, då står det längtar efter att se. Att se står överhuvudtaget inte i texten. Det har man lagt till. Att se stoft på det armas huvuden. Karl den XII:s översättning har: det går med fötterna över det fattiga. Där ser ni, man har inte gått på linjen att det är längta efter, utan trampa på. Och då har man tagit det lite friare. Det går med fötterna över det fattiga. Där har man hoppat över det här med huvuden som också står i texten. Luther översatte: det trampar det armas huvud i smutsen. Han gör det en klar, tydlig, begriplig mening, men möblerar om så att han istället för på stoftet, på det armas huvuden, så sätter han i smutsen på slutet. Det trampar det armas huvud i smutsen. Och då får han i stort sett med meningen. Ska man ta det riktigt ordagrant, så tror jag att det står så här, för att då få det på också nu svenska: det trampar på det svagas huvuden som om det vore jordens stoft. Alltså precis som man går och trampar på marken, på jordens stoft, så förtrycker man det svaga, så trampar man på det svagas huvuden. Bibelkommissionen säger då kort och gott: det trampar ner det svaga. De har nämligen principen att kan vi säga det kort, så gör vi det, och så kortar de ner texten ansenligt gång på gång. Det blir nästan ett självändamål att säga det så kort som möjligt, oberoende av hur hebreiskan har uttryckt det. Ja, det där visar alltså, illustrerar ett annat problem man har. Det är kanske inte så lätt som man kan tro, att det är bara att vända på orden till ett annat språk, utan det är en rad överväganden man måste göra. I samma vers så står det sen: och det vränga det ödmjukas sak. Och det vränga det ödmjukas sak. Ordagrant står det: det fattigas väg böjer det. Och det kan man nästan förstå vad det uttrycket avser att säga. I BV:s utgåva står det då: det vränger det saktmodiga sak. Men här talas det inte om sak utan om väg. Bibelkommissionen tar det mycket fritt: det skuffar undan det hjälplösa. Karl den XII har: det hindrar det elända allestädes. Och det vet jag inte var man har fått allestädes ifrån. Det står inte i texten. Och att bruka ordet hindra blir väldigt fritt för verbet, som betyder vränga, böja, göra sned och krokig. Luther behåller ordet väg. Han säger: det hindrar det fattigas väg. Ja, hur ska man översätta det här? Ja, nu är det ofta så i både grekiskan och hebreiskan att man använder ett substantiv väldigt ofta när man kan säga det med ett verb. Ordet väg betecknar ju vår vandring, var vi går. Och jag tror att man därför skulle kunna översätta: det gör det fattigas vandring svår. Det är ungefär detsamma som: det böjer det fattigas väg. Det gör alltså vägen eller vandringen svår, krokig, besvärlig. Fortsätter vi samma vers så står det: son och fader gå tillsammans till tärnan. Så står det i 1917. Och på samma sätt i BV:s utgåva. Här står det ordagrant: både en man och hans far går till flickan. Både en man och hans far går till flickan. Här kan man ju fråga sig, om man ska förenkla det och säga som man ofta gör: son och far. Det blir ju stort sett samma sak. Men enligt min mening ändå inte riktigt samma sak. För att son och far, då kanske man tänker lite mera på en yngre person som är son och så hans pappa. Och går tillsammans till tärnan. Dessutom står det inte tillsammans. Vi vet inte om de går samtidigt. Den ene kanske gick ena dagen, den andra den andra. Här kanske till och med så att om det står en man och hans far, så kan det på hebreiskan, när man säger och hans far, ha innebörden: ja, till och med hans far. Alltså att otukten och kötsligheten är så stor att inte bara mannen går iväg till skökan som kvinnan står för här, utan också hans gamle far. Ja, man måste överväga exakt vad som är meningen. Därför vi skulle ju översätta troget. Vi skulle översätta rent. Det var ju idealet, sa vi. Karl den XII har: sonen och fadern sova när ena kvinno. Ja, det står går till flickan. Och det har hos Karl den XII blivit sova när ena kvinno. Här ser man hur man har... Det är naturligtvis frågan om detta, att man går till skökan för att ligga med henne, och då går man rakt på sak och översätter så. Men riktigt så stod det ju inte ordagrant. Luther är den som har givit upphov till det. Han har: son och far sover hos en sköka. Men ordagrant står det alltså: både en man och hans far går till flickan. Och då kanske man måste, för att inte bli missförstådd, översätta ordet flickan med den unga skökan. För det är vad det betyder. Flickan här betecknar den unga skökan. Och då skulle jag föreslå översättningen: både en man och hans far går till den unga skökan. Nu kan vi gå till andra kapitels trettonde vers. Där har vi ett annat problem. Där förekommer ett ord som bara finns en enda gång i hela gamla testamentet. Och vad gör vi då? Vad betyder det då? Ja, det står där ett ord som vars rötter, man talar om rötterna till ett ord, vissa kännetecken som går igen, de känner vi till, och då brukar det betyda press och tyngd. Någonting som pressar, som tynger. Men det verkar vara svårt att få in den meningen här. Vi ska se hur 1917 har gjort. Där står det: se, därför ska jag låta ett gnissel uppstå i edert land, lik gnisslet av en vagn. Nu är det här som översätts med gnissel som är problemet. Vad står det egentligen? BV:s utgåva har samma sak. Se, därför ska jag låta ett gnissel uppstå i edert land, lik gnisslet av en vagn som är fullastad med kärvar. Ja, nu står det inte i ett land någonstans i texten, utan ordagrant står det: se, jag ska låta, och så är det ett verb som vi lämnar ett tag vad det nu betyder, och så står det under er. Det står inte i ett land, det står under er. Liksom en kärra låter, och så står det någonting, ett verb, och så står det en bestämning till kärran, full av kärvar. Ja, vad gör man nu? Vi ska se hur Karl XII löste det här, eller rättare sagt hur Luther löste det. För sen gjorde Karl XII översättare likadant, de bara överförde Luthers tyska till svenska. Där står det: se, jag vill göra ibland eder ett gnisslande så som en vagn full av kärvar gnisslar. Och man får säga att det där är en ganska bra gissning. Det måste vara någonting åt det hållet det betyder, men det är lite svårt att säga säkert. Nu visar det sig att om man har ett ord som betyder pressa ner, så ligger ofta i ett sånt ord också vad som blir följden om man pressar ner någonting ordentligt. Vad blir följden? Ja, man kan ju säga att det gnisslar eller det knakar. Och jag tror för min del att vad det här betyder är just det knakar. Knakar eller skakar och någonting sådant. Och tar man det då riktigt ordagrant utifrån detta, så står det: se, jag ska låta det knaka under er, liksom en kärra knakar när den är fullastad med kärvar. Ni vet de där kärrorna i Palestina, de är ganska dåligt byggda och rangliga, och när de är fullastade med kärvar, då knakar de kolossalt. Det kan man lätt förvissa sig om. Bibelkommissionen har försökt så här: se, jag ska låta marken skaka under er som en fullastad halmkärra skakar. De har tagit det lite annorlunda. Jag går till tredje kapitlets elfte vers, så får jag fundera igen. Där står det: därför säger Herren, Herren så, trångmål ska komma och omvärva landet. Ja, här funderar man igen, vad står det egentligen? Det står ett ord som kan betyda trångmål, trång, nöd, men också vad namnet på en person, och då betyder det motståndare eller fiende. Ordagrant kunde man då översätta en förtryckare, och runt omkring i landet. Det fattas liksom ett verb där, det är så kortfattat. En förtryckare och runt omkring i landet. I och för sig är det inte så konstigt, för hebreiskan är så här kortfattad. Den behöver inte säga verbet, utan om den vill säga att det kommer en förtryckare och han kommer att angripa överallt i landet, då säger man bara en förtryckare och runt omkring i landet. Och därför föreslår jag översättningen en förtryckare som angriper landet från alla sidor eller något sådant. I BV:s utgåva står det: trångmål ska komma och omvärva landet. Bibelkommissionen föreslår en fiende ska genomkorsa landet. Karl den XII har: man ska belägga detta landet allt omkring. Och där ser man hur man har fört över från tyskan till svenska. Till Luther har det så, men han säger naturligtvis belagern på tyska, som betyder belägra, och det förstår ju vi. Men det blev på Karl den XII svenska belägga, och det är ju på modern svenska något helt annat, det missförstår vi. Den gamla grekiska översättningen som apostlarna brukade när de var ute och predikade, den har haft väldiga problem. Det här första ordet som kan betyda trångmål och nöd och motståndare, det skulle kunna också betyda staden Tyrus, om man nämligen läser det med andra vokaler, en annan vokal. Och det gjorde från början, hade man ju inga vokaler. Så konsonanterna kan också betyda Tyrus, staden Tyrus. Och då översatte man: O Tyrus, ditt land ska ödeläggas runt omkring. Men det blev alldeles obegripligt att här Amos plötsligt började tala om Tyrus när det handlar om Israel och Betel och så. Men så står det i Septuaginta. Och det visar alltså hur man kan brottas med en text och man kan ibland också hamna fel. Vi hinner titta på fjärde kapitlets tredje vers. Jag har en lång lista här, men jag ser att bara en tredjedel av min lista hinner jag nämna. I fjärde kapitlets tredje vers, där står det i 1917: Då skulle ni söka eder ut var och en genom närmaste rämna i muren, och eder harmonsbild skulle ni då kasta bort, säger Herren. Och här är ett väldigt svårt ställe. Här står det först och rämnor, och det är nog riktigt, det måste vara rämnor i muren. Och hebreiskan sätter inte alltid ut prepositionen, så man får kanske lägga till då genom rämnor eller i rämnor. Skall ni gå ut, står det ordagrant, var och en framför sig eller inför sig. Och då funderar man, vad betyder det? Jaha, muren ska förstöras så att man behöver inte gå runt muren för att hitta porten och där och fly den vägen, utan det blir sådana rämnor så var och en kan gå ut inför sig, alltså rakt fram. Där man står finns det sådana hål i muren att man kan fly den vägen. Och sen står det: och ni ska låta kasta till Harmon. Vad betyder det? Ja, 1917, liksom BV:s utgåva, har då sagt eder Harmons bild. Men det står det inte. Det står inte eder och det står inte bild. Men vad betyder det? Till Harmon, kanske det är samma sak som till Hermon. Berget Hermon var ju den vägen man fördes bort som fånge när fienderna kom. Ja, kanske det. Vi vet inte säkert. Karl den XII har i sin översättning: och skolen utgå igenom revor var och en för sig och in till Harmon bortkastade varda. Och det är Luthers översättning också. Och det är ganska så troget och riktigt översatt. Men den översättning som apostlarna fick bruka när man talade till greker, alltså Septuaginta, där stod det översatt: och ni ska föras ut nakna inför varandra, och ni ska kastas bort till berget Romman. Så det blev det ganska annorlunda. Förmodligen så betyder det här: ni ska dra ut genom rämnor i muren var och en rakt fram och jagas bort mot Harmon. Och eftersom vi inte vet säkert om Harmon här menas Harmon, så får vi låta det stå kvar, tycker jag, som det står, som man säger, mot Harmon. Men det betyder knappast er Harmons bild, som det står i många översättningar. Ja, av de här exemplen så ser ni ju att de här olika översättningarna förändrar naturligtvis ändå ingenting om vad Gud säger här, vad som är felet hos folket och vad som är räddningen hos folket, och att domen måste komma och hur de ska bli frälsta och varför de måste förkastas och annat sådant. Alla de bibliska lärorna påverkas inte av de här svårigheterna. Men likväl så måste ju översättaren utan prutmån försöka översätta rent och klart. Och nu ska jag sluta med ett särskilt problem då, som jag hoppar fram ändå till nionde kapitlets tolfte vers, där vi kommer fram till profetian om att Davids fallna hydda ska byggas upp igen. Det ställe som Jakob citerar vid apostlamötet i Jerusalem, Apostlagärningarna 15. och använder som ett stöd för att hedningarna skall ingå i denna byggnad, ska inlemmas och upptagas i Guds sanna rike. Och att det alltså inte alls var fel av Paulus att predika för hedningarna och uppta dem i församlingen. Här i 9:12 så är det översatt så här: så att de får taga i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Och det står väl likadant i Bibels utgåva. Och det är inget att anmärka på den översättningen. Men om ni nu slår upp det här stället, hur det citeras av Jakob vid apostlamötet i Jerusalem, så ser ni att han använder sig där av en helt annan översättning. Han säger så att kvarlevarna människorna ska söka Herren och alla hedna folk över vilka mitt namn har utropats. Hur kan det komma sig att det är så olika? Och är så olika inom Bibelns pärmar? Jo, det är lätt att förklara. När det här står ordagrant så att det ska ta i besittning, så är det ett hebreiskt ord, yarash, som Septuaginta har missförstått och läst som om det stod darash. Och skriver man ett j lite slarvigt så det blir lite för stort, då blir det det. Och så har de fått det missförståndet till darash, som betyder söka. Men då passar det inte, så att det borde man förstått att det var fel, för det, då går det inte in i sammanhanget. Men då gjorde man om objektet, kvarlevan av Edom, och gjorde det till subjekt. Så när det står så att det ska ta i besittning kvarlevan av Edom, så gjorde man kvarlevan av Edom till subjekt och sa så att kvarlevan av Edom borde ha blivit skall söka eller fråga efter. Och så fick man peta in mig eller Herren för att få det att stämma. Och då hände en sak till. Då frågar man sig, kvarlevan av Edom, det kan väl inte passa. Och Edom heter på hebreiska Edom, och det ser nästan likadant ut som Adam. Och så läste man Adam istället, och det är Adam, och det betyder också människorna. Så istället för Edom läste man Adam. Och då fick man alltså kvarlevan av människorna istället. Och då fick man alltså den här helt lite annorlunda. Så att kvarlevan av människorna ska söka Herren och alla hedna folk över vilka mitt namn har utropats. Men nu ser vi att aposteln, eller vi kunde säga den heliga ande, han bryr sig inte om att rätta alla de här felen. Därför att fastän man hade gjort de här felöversättningarna, så för ändå texten fram den sanning som är i centrum för samtalet just nu, och det som Jakob vill peka på, nämligen att också hedningar skall komma in i Guds rike, icke bara de som är judar efter köttet. Och därför så brukar han en översättning som ändå inte stämmer med den hebreiska grundtexten till fullo. Ordagrant står alltså här: så att det kan ta i besittning en kvarleva av Edom och av alla folk över vilka mitt namn har utropats. Alltså genom Herrens namn, genom att det ropas ut, så ska inte bara judar föras in och räddas, komma tillbaka in i Davids hydda som byggs upp, utan också från Edom och från alla andra hedna folk en kvarleva. Och så är alltså Guds rike ett rike av omvända människor från alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Ja, med detta är min tid ute, och med de här exemplen ville jag ge er en liten inblick i hur det kan vara i översättarens verkstad. Det är ett arbete som kräver kanske lite mer än vad man tror. Det är inte bara så lätt så att man vänder en översättning över till en annan, utan det är en rad överväganden som man måste göra. Men på frågan hur ska Bibeln översättas, så är svaret entydigt och klart: troget, rent, precis som det står, som det är menat, det rätta innehållet, och klart på vår tids tydliga språk. Amen.